En podcast från Aftonbladet.
Disco, nyss hemkommen från Marbella och Hammarbys träningsläge. Vad tar du med dig därifrån?
Nej, dels att alla tror att man kommer hem och har varit och glassa i solen. Men jag såg inte solen så mycket. Det var första dagen det var lite sol där. Men sen var det ju väldigt regnigt och föll faktiskt inte på att komma hem från Malaga flygplats när det var storm och regn. Så att ja, det vajade på bra i planet där när jag skulle åka hem. Så att det är lite dåliga förutsättningar för lagen då, med tanke på att ja, man såg ju Hammarbys plan där var ju väldigt regnig och lerig och sådär. Men ja, de fick några bra och fina träningar där. Några träningar blev väl inställda också, har sett för en del lag. Så att, men dels ett jättebra harmoni i Hammarby. Var länge sedan jag såg så bra harmoni i ett Bayern som det var där nere. Det var glatt humör, det var spelare som var... Det brukar ju vara så på träningsläger också, att de har ju väldigt bra harmoni för att de inte börjar tävlas riktigt med liksom matcher och sådär. Utan det är mer att tävlingsmatcherna har inte börjat när alla väntar på Svenska Cupen. Men jag tänkte väl ändå att stämningen där är bland de bättre jag varit med på. Väldigt harmonisk Micke Hjelmberg också, med tanke på att för 2 år sedan så var det ju rekordaffär med Natal Adjei till Lorient som skulle göras, och den gjordes ju, men det var lite stressigt där för han. Och sen så var det ju förra året var det ju faktiskt en allsvensk rekordaffär då hade inte Lukas Berg varit sålt, men det var Basomana Touré till Hoffenheim för i en övergång värd 150 millar, så att då hade de också busy times. Men nu var det ju väldigt, väldigt lugnt för Hjelmberg. Han förlängde med Ibrahima Fofana. Väldigt viktig förlängning. Sen jobbar de väl på Adrian Lade också. Höll ögonen öppna där på en träning. Och han tog Lade åt sidan några gånger och snackade med honom. Så att det är något på gång där. Finns även intresse för Komo och för Lado. Men det jag tar med mig främst då, det är ju den väldiga harmoni som Hammarby har, och att man har väldigt mycket på plats där. Du har ju i princip en väldigt stor trupp med väldigt många unga spelare som är på vägen up and coming. Och sen har du nästan 2 bra spelare på varje position i konkurrensen. Men jag tittar bara på mittbacksituationen där med Fofana, Victor Eriksson och Fredrik Winter. Det är ju 3 väldigt bra mittbackar som alla slåss om 2 platser som ska spela fyrbackslinje. Så att, väldigt harmoni i Hammarby och lite nyheter där kring laget. Men det ser ut som de är en väldigt stark kandidat till SM-guldet i alla fall. Det tar jag med mig.
Du är väl i princip bara hemma och vänder, för du ska ju tillbaka sen också bevaka AIKs träningsläger.
Ja, precis. Jag åker på onsdag igen. Och då är både AIK kommer ju dit den 6:e. På kvällen kommer de från Alicante. De har varit där i Benidorm och tränat nu. Och sen kommer även Malmö dit igen. Så att det blir lite bevakning av AIK och Malmö. Kanske någon träningsmatch för Bayern också faktiskt.
Ska vi börja med lite frågor kring AIK då? Signaturen 1891 skriver: finns det någon chans att vi får behålla Celina, eller är det kört? Vem ska ersätta Celina om han säljs? Stora skor att fylla.
Ja, det som jag har sagt väl innan här. Celina tycker jag är en av allsvenskans absolut bästa mittfältare. Har betytt enormt mycket för AIK. Tvåvägsspelare, ledare på planen, går alltid i bräschen i träning och sådär. Sen är det att hans kontrakt går ut i sommar och han har ju en sign-off-bonus. Så det gör väl att de kan sälja. Nu ska det sägas att de kommer få betala ut. De ska ju betala ut den här sign-off-bonusen ändå, även när han lämnar, om han säljs. Men skulle han säljas nu så brukar det alltid vara liksom kutym att spelaren och liksom klubben gör upp att okej, om vi säljer dig nu så behöver vi kanske inte betala ut hela, eller vi sparar in väldigt mycket på den här sign-on-bonus, eller sign-off-bonusen då. Så att där har ju AIK ett litet dilemma. Samtidigt då kan man, då jag vet att de vill ha nästan 1 miljon euro för han nu om de ska sälja med knappt halvår kvar. Det tror jag inte det är rätt många klubbar som betalar för en mittcentral mittfältare i Celinas ålder. Däremot så jag tror att det är kört att förlänga med han möjligtvis säsongen ut då. Men jag tror nog att han vill iväg och testa vingarna utomlands en gång till, och ska AIK få in pengar och spara lite pengar så är det att sälja nu då. Det ska ju sägas att de flesta internationella transferfönstren stänger ju 2 eller 3 februari. Men det är ju väldigt många ligor som har liksom fram till mitten av februari, slutet på februari, mars också. Det är väl kanske de ligorna som Celina kan hamna om. Men nej, men jag ser inte som helt omöjligt att han stannar fram till sommaren. Det finns ju fördelar med det också. Det är ju väldigt, nackdelen är att det är väldigt få matcher fram till sommaren. Så det blir ganska dyra pengar för AIK och punga ut med om man bara för bara de få matcherna. Samtidigt, han betyder väldigt mycket. AIK går säkert för Svenska Cupen och en titel där, så att ja, det är nog 50-50 om han blir kvar eller inte, men ja, jag har svårt att se att han stannar längre än kontraktet ut i alla fall.
Skatan undrar om det är någon vänsterback eller någon annan på gång in till AIK.
Ja, men vänsterback kollar de ju på. De har varit på en japan här som de har med på, eller som de hade som prioritet ett, men där dog samtalen ut lite grann. Hans klubb vill inte sälja. Men jag vet inte om det lever. Det känns som det är ganska dött det spåret. Sen kom Expressen uppgifter här om att de förhandlar med Noah John i Brage. Det är ju en svensk spelare som går, inte går på utlänningskvoten. Låter ju logiskt, samtidigt kanske inte Noah John är den som går in och startar direkt i ett AIK. Eskil Ed är ju skadad, tror inte han är tillbaka förrän fram till sommaren. Han har ju problem med ryggen. Litet bakslag för AIK där. Men de har flera andra alternativ de jobbar på. Så att vi får se vad som händer där och om de löser Noah John från Brage eller inte. Brage har ju sålt sin spelare Mushin också, skyttekungen, till Sydkorea, Jimpo FC, så att de vill nog inte sälja allt för många. Samtidigt, AIK, eller Brage behöver pengar och AIK kan betala ja, i alla fall en slant som Brage behöver. Så att vi får se vad som händer där, men klart är att de letar en vänsterback.
Mm. När vi ändå är inne på AIK då, så tar vi en till från Svante. Vad tror du om AIKs säsong 2026 och vad händer i klubben just nu?
Ja, men just nu då så handlar det väl att de ska dumpa en del spelare. De har ju alldeles för stor trupp. Jag tror det var 35 kontrakterade spelare här innan Fesai lämnade. Och jag menar, Emmanuel Gono, Ahmed Fakwa, Henry Meija kommer ju behöva söka sig efter nya klubbar. Det finns kanske en del andra också unga. Efter träningslägret då, som kanske behöver lånas ut. De utvärderar väl dem där. Och sen är det ju då, Benkovic är lite skadad nu. Han har väl sagt att han ska främst vara kvar fram till sommar, som jag fattar det som. Filling som kan säljas. Där letar väl AIK intressenter. De behöver ju en stor försäljning, men det kanske är mer realistiskt i sommaren då att de behåller honom. Och att de får göra lite mer matcher och lite mer mål och kanske öka värdet. Och sen så letar de lite offensiva spelare, men vi får se då. Jag tror att det handlar nog mer om att få ut spelare, för de måste bli av med spelare AIK. Dels lönebudgeten, och då kan vi inte ha så många kontrakterade spelare. Och Fesai också, som gick till Helsingborg här, som jag avslöjade för någon dag sedan, var aktuell för Helsingborg. Så att han är klar för dem, blev klar idag. Så att ja, det kommer nog hända mer ut än in i AIK. Det är min känsla nu i alla fall. Sen vet man aldrig, det kan ju ändras rätt fort.
Mm. En som kallar sig för M. Kan du reda ut vad som egentligen händer med Manne? Varför klarar han inte läkarundersökningarna? Är det något fishy?
Något fishy är det, men det är något konstigt när man inte klarar, när det spricker två gånger och man är på väg att säljas. Sen kan det ju vara andra faktorer också. Det är väl en sak att det spricker i Grekland med Olympiakos. Det kanske inte alltid alla papper i ordning och sådär i Grekland. Men man blir ju väldigt fundersam när det spricker med Birmingham i England. Där är det väldigt strikta regler kring agenter, kring arvoden och sådär också, så att det känns som att det var lite mer konstigt. Men han är kvar där, det är nära med en klubb i England, säger Hasse Larsson. Jag vet att Coventry har varit på tidigare, Portsmouth, Wrexham, Preston jagar anfallare, så att det är väl och Derby också, så det vill ingen våga gissning att han hamnar i någon av de klubbarna till slut.
Hasse undrar hur det går med Diabaté, blir det någon affär?
Nej, men där har vi lite nyheter här då. Vi skrev ju här tidigare att Sharia FC FC i Förenade Arabemiraten ville köpa honom. De var beredda att betala nästan 20 miljoner för honom. Guys vill ha lite mer. Däremot så skulle de lösa det med Sharia, så är Diabaté erbjuden nästan 1 miljon netto i månaden där. Så att han kommer ju tjäna groteska pengar om man går dit. Han vill helst vara kvar i Europa. Och där vet jag att Leicester är fortfarande aktuellt. De vill låna med en stor köpoption. Samma sak med Augsburg i Tyskland. Vill också låna med en köpoption. Men Gais vill helst sälja. Så att det återstår att se vad som händer där. Sharia-spåret är inte helt dött vad jag hör. Han kan ta det om det inte blir något annat. Och där handlar det om att klubbarna ska komma överens då. Men han är ju erbjuden 1 miljon netton i månaden. Det är ju fina pengar för en sån spelare, även fast han helst vill ha kvar i Europa. Men det blir nog Sharjah eller England, det är min gissning. Eller kanske då Augsburg i Tyskland. Det var lite stökigt där, Leicester också som ville ha honom när de sparkade Martí Cifuentes, men det lever fortfarande.
Vad är på väg in i Gais då?
Ja, in i Gais så är de på väg och ju klart med norrmannen Henry Slättsjö som GP rapporterar om här i morse, eller om det var igår kväll. Han väntas ansluta för Rosenborg, mittfältare. Känns som ett namn som har varit med rätt länge i fotbollen. Kanske inte slagits in helt i Rosenborg. Och därför de släpper honom nu. De vet att det är ganska hård konkurrens. Men känns som ett ganska spännande nyförvärv ändå. Man har hört hans namn, men har inte riktigt sett honom spela så mycket. Så att det blir spännande att se vad han kan uträtta i Gais. De har gjort underverk med mer anonyma spelare än Henrik Svettsjö. Det får man ändå säga.
Brommamamma undrar vad du säger om BP:s truppbygge i år. Positivt frågetecken.
Ja, men det tycker jag väl. Jag tycker det är kul att man värvar lite etablerade spelare. Jag vet att de har fått lite kritik för just att ja, men ska man bara ta in etablerat nu med Simon Strand och man var på Vukovic och det har ryktats om Stefanelli och sådär. Och jag vet att de söker en nia, en lite större nia. Men vi får väl se vad som händer där. Jag tycker det är lite uppfriskande också att ta in sådana som Oliver Berg och sådär. BP har ju en väldigt bra akademi, ja, suverän akademi och har sålt väldigt många unga spelare. Har väldigt en del unga spelare om man tittar på truppen. Så att det kanske, ja, det går väl lite emot deras strategi då, att värva etablerat. Men ska man ta nästa steg just i allsvenskan och inte bara vara den här talangutvecklarklubben, då kanske man behöver sådana som Oliver Berg, om han kan blomma ut, sådana som Simon Strand som kan liksom, ja, men få fart på det hela, och att de tar nästa steg i allsvenskan och inte bara behöver bekymras om att åka ur eller kanske kan blicka uppåt också. Så jag tycker man är helt rätt. Och jag menar, Filip Berglund och Peter Kleve har gjort ett fantastiskt jobb i BP. De har sålt spelare för 170 miljoner, så det är liksom inte så att BP är pressad och bara trycka fram talanger och sälja unga spelare som vissa andra klubbar där. Så där har man ju unnat sig lyxen och få värva en del etablerat, tycker man helt rätt i.
Sorro undrar, Sandén i BP har ryktats en del till Djurgården. Finns det något i det?
Ja, men det finns det såklart. Men BP, det är ju lite småtjafsigt där i BP och Djurgården efter den här Alexander Andersson-gate. Som var tidigare den här unga spelaren, när det var tjafs mellan dem i den här Stockholmsalliansen. Så att, och de kräver nog rätt mycket för Oliver Sandén också. Nu har ju Djurgården värvat Max Larsson på den posten, så att den är helt död, skulle jag vilja säga.
Blåvitt, vad händer egentligen med Benjamin Brantlind?
Ja, det är den stora frågan nu. Vi skrev ju här för någon vecka sedan att det har ju varit mycket rykten kring Brantlind. Dels har det ju varit det här med jag skrev ju för någon månad sedan att Blåvitt ville förlänga, men att det fanns intresse från PSV och Feyenoord och Ajax och sådär som spanade in honom. Sen skrev några andra tidningar att det var väldigt nära att han skulle förlänga, att de hade erbjudit ett lukrativt miljonavtal, men det var väl inte riktigt så att det var så nära och att de hade erbjudit så mycket pengar. Så nu har de lagt ner förhandlingarna, BP och, eller Brantlin och Göteborg. Göteborg menar att de kräver för mycket, spelarna och hans agenter. Medans ja, det finns flera versioner av det där. Så vi får se vad som händer och vad det blir med Brantlin. Jag tror ju fortfarande att han kan förlänga. Jag tycker det vore det bästa för hans karriär att han skulle förlänga. Sen är det ju alla parter ska vara överens, och det är, ibland är det inte så lätt pussel. Jag tror också att han, det har väl hans agent varit ut och sagt i GP också, att de vill se att han får speltid, att de satsar på honom innan han tar något beslut. Så att vi får se. Men om jag tvingas gissa så tror jag att Brantlin förlänger.
Micke, har Blåvitt något riktigt tungt namn på gång?
Ja, tungt namn på gång vet jag inte. Men de har i alla fall gjort klart med en anfallare enligt Expressen. Då. Det är ju Thiago Coimbra, som kostar $300,000. Kommer från en sejour som han har varit lite grann. Han har varit i Kanada, han har varit i West Ham, han var provtränare med West Ham och har varit i kanadensiska ligan och sådär också. Han har spelat matcher för Kanadas U20-landslag, dubbla medborgarskap för Kanada och Brasilien, och han har spelat i Palmeiras och fick smeknamnet Kanada där. Så att vi får väl se, jag ska villigt erkänna att jag inte sett den här spelaren en enda minut, men jag gissar att Blåvitt gjort bra research, så att vi får väl hoppas för Blåvitts supportrar skull att det är en riktigt bra spelare. Och det blir spännande att se, det har ju varit en del värvningar här med Kanada bakgrund som har gjort det riktigt bra. Jag menar Derek Cornelius framförallt, men sen har du också den här Salter som Guys värvade, så att det blir spännande att se. Känns som att det kan gå lite hur som helst, men ska man gå på vad de tidigare kanadensarna har gjort, så känns det som att det kan vara positivt. Jag kommer bara ihåg GIF Sundsvalls Ali Jerba som gjorde det ruggigt bra och kunde skjuta som en hästspark, alltså han var ruggigt bra på den tiden, men det är kanske något för våra äldre lyssnare och tittare.
Men man är ju svag för folk som har smeknamn som bara är så, ett land, en
ja,
stad.
Ja, precis. Det måste jag hålla med om. Det är det faktiskt.
Ja, det är båda gott. Ja. Albin undrar, vad ska man ha för förhoppningar på Max Larsson i Djurgården då? Jag har inte följt VSK så mycket.
Nej, men en ruggigt bra spelare såklart. Bra vänsterfot, svensk vänsterback. Som många klubbar har varit och kollat på. Nu blev det aldrig riktigt någon dragkamp med Hammarby heller. För att Hammarby var väl... Jag skrev ju om att Hammarby hade med han på en lista. Om det skulle hända något in eller ut i truppen. Om det skulle bli någon skada på någon. Om det skulle visa sig att några yngre spelare inte håller. Så kanske man hade Max Larsson med där. Men Djurgården tog honom och gjorde klart med Västerås. Betalade ungefär 5 miljoner. Klart man ska ha höga förväntningar. Sen är det ju ingen garanti på att bara för att man lyckas i Västerås så lyckas man bra i Djurgården. Jag tycker Theo Bergvall gjorde väldigt bra i Djurgården när de sålde honom. Men det råder ju rätt mycket harmoni i Djurgården tycker jag nu. De har ju fått in Max Larsson, ska väl in med 2, 3, 4 spelare till kanske. Så att det kan bli bra. Där har en rutinerad backlinje i övrigt också. Tycker Leon Hien är ett riktigt bra nyförvärv. Så jag tror att Max Larsson har alla förutsättningar att lyckas. Sen är det ju där också att komma från en klubb som Västerås som visserligen har väldigt bra supportrar och pressen har väl varit hyfsat hård där, men det är något helt annat att spela in. I Stockholms klubb, Djurgården, med allt medialt intresse det finns och kommer med det och vilka skor man har att fylla. Så att, det blir spännande att följa Max Larsson, men Djurgården var väldigt tydliga med att de vill ha en svensk vänsterback och då är det väl typ Oliver Sandén och Max Larsson som är de bästa tillgängliga, om man nu får säga så. Så att, men det gjorde, tror jag, Djurgården har gjort en bra värvning.
Lelle Karlsson frågar, blir det något med Siltanen och har Djurgården mer på gång?
Jag är inte säker, det blir något med Siltanen. Det var ju väldigt nära det med RB Leipzig, men det vände där och svängde. Och jag vet inte om det är helt klart att det inte blir, men man trodde det var väldigt nära för ett tag sedan, men de svängde lite grann. Så att vi får se vad som händer där med Siltanen. Jag vet att Bosse Andersson stannade hemma några dagar extra. Dels var det för att vi klart med Max Larsson här. Dels var det väl också för att om det skulle komma något bud på Siltanen så är det enklare att sitta på kontoret i Krocktornet och på Kaknäs än att vara på Gran Canaria och jobba här hemifrån istället. Så att det är väl inte helt uteslutet. Och, ja, det blir inte England för Siltanen, så mycket har jag fått till mig i alla fall från Djurgårds håll. Så att, det är väl Tyskland, Frankrike, något sånt som det kan bli istället.
Och ut då, det är Pelle som undrar, fler spelare på gång ut från Djurgården?
Nej, men inte vad jag har hört, men det finns väl en del intresse på några, men det är inget där som är akut ut nu. De behöver faktiskt värva, de har ju ganska få spelare på träningslägret, de har haft en del skador och sådär, så att nej. Och Rinne verkar ju vara första målvakt nu som jag har fått lite rapporter nerifrån Gran Canaria-läget, så att Rinne ser just nu ut och leda racet kring och bli första målvakt. Så att det blir spännande att se hur det utvecklar sig, för då om han är där så tror jag väl han stannar.
Mm. Signaturen Heja Bayern skriver, har Hammarby någon offensiv mittfältare eller ytter på väg in nu i vinterfönstret?
Ja, men de letar ju en offensiv ytter, vänsterfotad, kanske lite mer offensiv än Max Larsson som de hade som högsta prioritet. Jag har inte fått någon namn där än. Men det är det, och sen handlar det om att utvärdera de här unga spelarna. Det var ju Kalle Karlsson och sportchefen Micke Hjelmer väldigt tydlig med när jag var där nere på lägret i Marbella att de kommer att utvärdera de här unga spelarna. Sen handlar det om att några kommer få väldigt mycket speltid i HTFF, sen kommer det handla att några kanske lånas ut, ja, men en sån som Caboré kanske inte slås in i en A-trupp riktigt, då kanske man lånar ut honom till en annan superettanklubb eller ett bottenlag i Allsvenskan istället för att få igång honom. Så att det kommer nog vara en del utlåningar på rätt många spelare, inte bara till HTFF utan även till en del andra svenska klubbar, kanske Finland eller något sånt där.
Erik Mellerger på Instagram. Han undrar om Victor Eriksson blir kvar i Bayern.
Ja, det vågar man ju inte slå fast nu, för det var när stänger ett andra, va? Det är på måndag eller tisdag som de flesta internationella transferfönster stänger, så att det ska man aldrig säga. Men när jag pratade med Victor där nere så var han inställd på att stanna, och det är väl om Hammarby får något dunderbud och så här i slutet, att någon klubb i England, någon klubb i Tyskland skulle bli desperat och kasta upp ett dunderbud som de inte kan säga nej till. Men nej, jag tror att det är 80-20 att Victor Eriksson, 90-10 kanske att han blir kvar i Bayern just nu i vinter. Sen tror jag det är bättre läge för han att gå också i sommar. Han ska ju till England, han ska ju till Italien, de här största ligorna, och då är det bästa att komma in när det är försäsong och man får en tränare som inte riskerar sparken, eller en tränare som kan ryka efter säsongen. Jag tror att det är mycket lugnare för han, och det är någon sommarfönstret han sikta på främst, även fast det har funnits en del intresse både från Championship och Italien för honom här i vinter.
Och så har vi Kenny som undrar hur du tror det går för Bayern i år med Kalle Karlsson.
Jag tror att det kommer gå jättebra. Kalle Karlsson verkar ha kommit in i det bra. Han kommer inte ändra på så mycket. Han kommer ta vidare Kim slutade. Han har väl lite justeringar så där, hur de tänker sig det offensiva spelet, hur man ska liksom luckra upp det motståndarnas defensiv, att man ska bli lite mer offensivare kanske och så där, och lite andra lösningar än vad Kim hade. Men jag tror att det är jättebra. Som det lät på spelare och ledare där, så har de bara positivt att säga om Kalle Karlssons första tid. Och sen är det såklart en omställning för han också. Det är större stjärnor att hantera. Det kommer att bli jobbigt sen när det börjar tas ut laget, för det är många som kommer att sitta på bänken som vill spela. Det blir ju en utmaning för honom. Men det verkar vara väldigt bra harmoni bland Hammarby-spelarna och även i ledarstaben. Och de har ju Fredrik Samuelsson där också, som har flyttats upp från HTFF, som kan klubben utan och innan, kan de här unga spelarna utan och innan. Så det tror jag är ett bra stöttpelare tillsammans med Douglas där också. Så att det verkar vara ett bra tränarteam där.
Abbe undrar om du har någon uppfattning om klubbar och prislapp för Valta.
Ja, men vi skrev ju här om Swansea för någon månad sedan att de ville göra ett försök här i vinter. Nu har de gjort det. Fabrizio Romano skrev att det var ganska nära. Så att det är väl ingen omöjlighet att det blir Swansea för Leo Valtar. Och ja, jag skulle visa på att han kan få, vad kan de få, 40-50 miljoner? 30, ja, allt däremellan. Jag har inte grävt det här riktigt än så länge, så jag vill inte säga någon prislapp där. Men jag ska försöka gräva fram prislapp på allt på Valta här. Men att det blir Swansea, det känns väldigt nära när Fabrizio Romano skriver.
Mm. Sen har vi Melvin Thurén som har skrivit in på Instagram. Han undrar om du har någonting kring Elfsborg.
Jajamän, det är klart med Julius Bäck på lån, som även Tipsbladet har skrivit om. Jag fick uppgifter om det här igår natt. Han kommer in från Sturm Graz, lånas in som defensiv mittfältare. Sen har de fått in ett jättebud på Jalal Abdullahi från Molde, tackar nej till 20 miljoner. Han skulle tjäna nästan 300 000 netto i månaden, men han verkar i... Jag är inte hundra på att han blir kvar, men han kommer inte säljas till Molde i alla fall. Men det är en del bud där som vill ha honom. Vi får se vad som händer. Elfsborg vill helst inte sälja till Molde. Stefan Andreasson är ju av den uppfattningen att man inte ska göda andra skandinaviska och nordiska klubbar med spelare. Så att han står väl fast ganska hårt vid det.
Mm. Sen har vi Adam som undrar vad som händer med Lajoni.
Ja du, där har det hänt grejer får man säga. Lämnat Häckens träningsläger. Det finns bud från Cypern har jag hört. Det finns bud från Kina. Han vill ju alltså spela matcher för att han ska komma med i en VM-trupp för Tunisien. Han vill spela VM. Det kan man förstå. Samtidigt har han ju kontrakt med Häcken, men nu verkar det som att han ska vara på väg bort då. Har hotat att ta ut pappaledighet resten av kontraktstiden, alltså fram till sommaren, om man inte får gå. Det får man säga är en unik möjlighet som svenska spelare har via SvFF, och en unik möjlighet om man skulle utnyttja det. Men han vill ju alltså pressa fram en flytt för att, vilket man kan förstå då, på en sista chans eller en enda chans att spela VM med Tunisien. Så att vi får se vad som händer där. Det brukar ju lösa sig när en spelare vill bort så mycket. Och då handlar det liksom om att förbundskaptenen Tunisien tar ju ut truppen då, bruttotruppen, ganska snart. Och då har ju liksom inte Lajoni chans att visa upp sig, i och med att allsvenskan inte är säsong. Så han vill komma till en liga där det spelas fotboll, och han kan få liksom matcher och visa upp sig för förbundskaptenen. Så att vi får se vad som händer där, men det händer onekligen grejer kring Amor Lajoni och Häcken.
Spännande, det får vi återkomma till. Jocke skriver, blir det Michael Parker till ÖIS?
Ja, de är på honom. Jag har inte hört att någonting är klart, men de är i alla fall på och hugger där. Så vi får se vad som händer. De hoppas ju på Adam Bergmark Wiber också, som har spelat det tidigare. Han är ju på väg att hitta en ny klubb. Men vi får se vart han hamnar. Men det är klart att det var en jätteförstärkning för ÖIS. Båda dem.
Sen har vi Hacke då, som skriver... vad kommer Kurtulus kosta? Och är det med vidareförsäljningsklausul?
Ja, men det är såklart att Halmstad kommer ha en vidareförsäljningsklausul på Kurtulus. Fotboll Direkt har ju skrivit att det är i princip klart, och det är väl vad jag har hört också. Jag gissar att han kostar mellan 5 och 10 miljoner, kanske lite mer än 10 miljoner. Vi får se vad Halmstad kan dra in på honom, men det är ju klart att han är en väldigt, väldigt bra spelare. Så det blir väldigt spännande att se han i Malmö. Han har ju gått och hoppats, om man inte Halmstad supporter, att han ska lämna, för man vill se han i en större klubb, i en större miljö, för det har varit snack om honom länge, och nu får han ju, verkar han få chansen till det här, så att det blir spännande att se vad som händer, om det nu blir klart.
Hackade även en till fråga här, såg även att MFF drar i Gustav Lundgren, slår de om taktiken nu och vill likt Bayern München plundra inhemska ligan?
Nej, men det är väl dels, Gustav Lundgren är ju ingen konstighet att Malmö är på, det skulle jag också vara om jag var Daniel Andersson och spelade i landslaget. Så sent som i november har han varit en av Allsvenskans bästa spelare. Han vill väl, han fyller 31 år. Jag gissar på att han har ju väl inte tjänat några stora pengar. Skulle han komma till Malmö skulle han kunna få en gigantisk sign-on och få en väldigt bra lön och tjäna de här pengarna. För jag menar, skulle han göra en dålig säsong i Gais nu, de skulle hamna i mitten, så vet man ju inte hur het han är då. Men så det är klart, det är logiskt att de hör sig för med Gustav Lundgren. Det fattar jag. Och Malmö vill väl värva svenska spelare också, eller spelare med svensk pass, för att de inte ska liksom gå på utlänningskvoten, för de har en del utländska spelare också. Så att logiskt att de försöker. Jag tror det blir väldigt, väldigt svårt. Det ska till något extremt exceptionellt bud. Bra bud för att Gais ska släppa Gustav Lundgren. Det vill de ju absolut inte. Däremot så är Al Wasl också i Förenade Arabemiraten också på Lundgren. Där skulle han typ få ett kontrakt där han skulle bli nästan ekonomiskt oberoende, i alla fall tjänar han 15-20 miljoner netto per år, och sån stor chans att tjäna de pengarna kanske inte en spelare som fyller 31 år från Allsvenskan får, så det är klart att jag förstår att det lockas. Sen har ju han ett Gais hjärta också och vill väl stanna i Gais, men ja, vi får se, det är som svåra beslut, men framförallt så tror jag att beslutet gällande Gais, att de förlängde med honom här för ett år sedan, och de vill ju inte släppa, det ska ju som sagt till något exceptionellt för att de ska sälja honom.
James skriver, är Celtic fortfarande närmst Silas Andersson?
Det verkar ha svanat lite där nu gällande Silas Andersson, att de inte får sålt. Antingen vill de ha för mycket eller så har klubben gått för andra spelare. Men nej, som det ser ut nu, det är några dagar kvar här, så man ska aldrig säga aldrig. Men senast jag kollade så var det inget liksom konkret på bordet där att de var nära att sälja.
Salle undrar, hur överdrivna är Arsenal och Liverpool ryktena kring Daniel Svensson? Känns inte trovärdigt.
Nej, precis. Jag har dålig koll på just Arsenal och Liverpools transfer kring honom, men spontant så skulle jag inte säga att det är någon stor chans eller risk att han hamnar där.
Vill du lägga till någonting annat innan vi stänger igen?
Två grejer. Jag är Kalle till Estrella D'Amadora i Portugal. Han gör medical idag, tror jag. Eller om man gör det i dagarna. Han är i alla fall överens med klubben. Och så Mustafa Zeidan till Al-Masri, femma egyptiska ligan. Också som jag skrev om här nyligen. Så att två lite som får betecknas gå på övrigt. En allsvensk silu. Fast de har ju varit spelat i allsvenska båda två, så att man kanske kan slänga med dem där ändå.
Ja, vi slänger med en fråga här från Pep också, för att vi har inte snackat så mycket Malmö. Är det någon av Malmö spelare som är riktigt nära en försäljning?
Nej, jag tror inte. Det är inte när jag kollade senast. Det behöver Hugo Bolin, Tali, de verkar bli kvar. Sen är de, kan man göra samer och så här. Nej, Lasse Berg-Jonsson verkar också liksom inte vara nära något. Så att, nej, inte vad jag har hört nu, men det kan ju säkert dyka upp något här. Närmaste dagarna.
Då tackar vi så mycket för det, och så tackar vi alla som har skrivit in frågor. Så kan vi tipsa också då om vår Deadline Day-sändning som är på tisdag mellan 16 och 22. Där kan man ju också ställa frågor till dig.
Verkligen, en timme kör vi där, och det är ju, brukar ju alltid vara bra drag. Fullt tryck, fullt silletryck på Sportbladet som vi säger.
Exakt. Ja, Disco sitter med en timme, övriga sitter... Ja, det blir sex timmar. Ja. Det blir en långkörare, så det är bara in i chatten även då. Tack så jättemycket för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.